Välkommen till Mat- och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej igen, Kristoffer.
Hallå, Stefan.
Hur är det?
Ja, men det är bra, tycker jag. Mm. Det är härligt att våren snart är på gång, även om den är lite inställd för tillfället.
Idag är den det.
Ja, det gör den. Det är snö. Lite
snöglopp. Ja. Och vad händer i podden idag?
Vi har fått nya lyssnarmail om att kombinera mat och vin.
Mm. Och alltid intressant.
Ja, verkligen.
Och det är det vi får flest mejl om, skulle jag säga.
Precis så. Och det är ju det som är du en pärla på, tycker jag.
Ja,
jag har lärt mig massor under de här 70, är det 77 avsnittet idag?
Yes, ett ojämnt fint jubileum.
Exakt.
Ja.
Och så har vi en liten fråga om varianter på rosévin.
Mm.
Vilka är bra och kanske vilka är som inte är bra, förstås. Mm. Men innan vi börjar, har något nytt hänt i vinvärlden?
Ja, vi ska se här. Vi pratade ju om det här ganska brutala champagnestölden i ett avsnitt.
Det
var två långtradare som man kidnappade. Och polisen hade satt sändare på dem där. Så de blev en biljakt och de hoppade ur i farten från de här långtradarna med champagnen. Och bovarna kom undan. Men även champagnen klarade sig. Den blev aldrig...
Just det.
Den kom i rätta händer till slut.
Just det. Så James det var, Bond-grejen, ja.
Ja, det var lite dramatik.
Ja.
Och nu läste jag häromdagen om en annan vinstöld och det var i Paris på en av de mest kända och äldsta och mest etablerade restaurangerna. En klinot som heter La Tour d'Argent.
Okej.
Okay. Och där hade man gått in och stulit Bordeauxviner.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Och det där är ju då gamla, de har kanske den finaste vinkällaren av alla restauranger i Frankrike.
Okay.
Ja, så det är jättefina årgångar som är svindyra och så vidare.
Ja.
Det här La Tour d'Argent, det kan man ju prata lite grann om, att de har ju haft då en finrestaurang.
Just det.
Bland annat i den här Disney-filmen Ratatouille, kommer den?
Mm.
Det handlar ju om en, jag tror, är det en mus som jobbar i ett kök?
Det borde vara en råtta.
Okej, vi säger det då.
Ja.
Du har rätt där. Ja. Då är det en lite förebild för det här stränga restaurangköket, du vet, med kockar med höga hattar och som ställer hårda krav och sådär. Mm. Så det var ju då spektakulärt naturligtvis att 17 miljoner kronor var de här vinerna värda.
Mm.
Det är svårt att skydda, så då är det så här att allt som är värdefullt, det tittar ju bovarna efter, tjuvarna efter.
Mm.
Så oavsett om det är bilar eller konst eller vad det nu än är, så är man inne på vin då. Och det tycker man är en bra target, har jag förstått, för det här ökar lite grann.
Just det.
Och La Tour d'Argent har ju då, vet du vad det betyder förresten?
Nej.
Det är ganska intressant, denna fashionabla, väldigt, väldigt dyra restaurang. Det betyder penningtornet.
Ja, perfekt.
Ja, nu går vi till penningtornet.
Ja, självklart.
Och det har man gjort, det här får jag, nu får någon skriva till podden och skälla på, men jag undrar om inte den här restaurangen nästan har funnits sedan 1500-talet.
Jaha, mm. Okej. Okay.
Inte just där i den tapp, men La Tour d'Argent som, ja, sen har de kanske funnit en annan lokal. Men du vet, de har varit utsatta genom åren för inbrott och stölder och plundring av deras fina vinkällare.
Mm.
Ja, bland annat när andra världskriget då hade pågått ett tag så kom ju tyskarna mot Paris.
Just det.
Det fanns ju i den här ledargruppen så fanns ju en som heter Hermann Göring som var en storväxt lebemann, va? Som plundrade hejdlöst och han bad sin chaufför köra direkt till restaurangen La Tour d'Argent. Och så rusade han in och fick då liksom patron där, följ med, visa vinkällaren, och så gick de ner för trappor och in till vinkällaren där. Och då var det ju så att han var ute efter de finaste vinerna. Så han letade och letade och skrek och letade och skrek och letade och visa, det här är vad vi har, säger då den här patronen som heter Masson. Och i alla fall, han blir ju ursinnig för att de dyrgriparna fanns inte där som han trodde. Så de plockade på sig andra viner och åkte därifrån.
Mm.
Och då var det ju så att Masson och son hade murat igen. De förstod att nu kommer vingårdar, vinhus, restauranger att plundras här. Så just de var lite förutseende.
Mm.
Så de gjorde en fejkvägg, så att säga, murade in de finaste vinerna.
Vilken story.
Ja, och den här Göring var ju väldigt speciell. Han stal ju konst också, plundrade hem på fin konst. Ja. Och jag tror det var 1400 verk.
Mm.
Det ligger liksom lite med vin och konst. De ville ha allt som var förfinat.
Mm.
Så de här vinslotten i Bordeaux bland annat, de blev ju plundrade och ofta så flyttade man ju in där och åt och drack allt som fanns och liksom tömde verkligen på allt.
Ja.
Och där var ju vissa som var bytte etiketter. Så att tyskarna trodde att det var ett annat vin än vad det var. Ja. Och så gömde man väl. Det var någon som gömde, tror jag, i en fin damm de hade. Alltså sänkte flaskorna.
Ja.
Det var bara det att alla etiketterna lossnade och flöt upp till ytan. Så tyskarna såg det. Så
det är sant.
Ja, och då råkar man gilla det.
Ja, det
så det här. Nej, bara Göring var ju då, han var ju förskräcklig på alla sätt och vis. Han var morfinberoende.
Mm-hmm.
Och han har ju bott i Stockholm dessutom. Han hade en svensk fru ett tag.
Jaha.
På Odengatan.
Okej, okay, ja. Morfinträsket som bekant.
Det här var före andra världskriget började. Sen gick det ju som det gick för honom.
Ja, just det. Ja. Utför. Bra, de bästa vinerna ändå är räddade liksom.
Men Frankrike har ju idag lite problem. Vi pratade ju om att man gör mycket vin i Bordeaux.
Mm.
Men det hänger också ihop med, tror jag, att vindrickandet, man har tittat på det i Frankrike och gjort stora intervjugrupper och sett hur, och frågat konsumenter eller hur ofta och när och varför och dricker du vin och så här.
Just det.
Och 1980 så sa 5 av 10, alltså hälften, att de drack vin varje dag.
Just det.
Och idag så är det 1 av 10. Och det förklarar ju också då, alltså den här stora produktionen, det är ju så att mönstret att dricka vin har ändrats.
Mm.
Man hoppar över vinet. Och i de här intervjuerna så frågar man, tidigare så drack man kanske vin till lunchen och sånt där. Och idag är lite hårdare krav på arbete och sånt där, så man kan känna att man kan inte sitta och vara trött på eftermiddagen och druckit, du vet, 4 glas vin och sen och så lite tips och sådär.
Mm.
Eller 4 är ganska mycket, då kanske man somnar. Men 1 glas då.
Mm. Verkligen.
Sen så tror jag väl i Sverige att vi har sett liten tendens till att vi dricker lite mindre också.
Ja, eller hur?
Mm, det har skrivit som det.
Ja. Vi knarkar istället.
Ja, det sägs väl det också, vilket kanske inte är så bra. Men det är en ny skötsammare generation som växer upp och det är bra.
Men vad dricker man istället då?
Ja, alltså det så tror jag att det finns allt från, du vet, sportdrycksvärlden eller till att man bara dricker vatten och te. Men ska man gå ut på restaurang eller på klubb eller bar, då är det tydligen så att yngre väljer, du vet inte vad jag menar med yngre, om det är upp till 35-40 eller någonstans där och så neråt, då är det öl väldigt mycket.
Mm-hmm.
Och jag kan lite grann förstå att det där är lite lättdrucket, du är varm, men öl svalkar och sådär, va? Och du har inte någon relation till vin kanske och så.
Mm.
Men förr så serverade man ju vin på gymnasiet med lite vatten i.
Till provet?
Ja, sådär. Jag hoppas det går bra. Ja, men det säger ju en del hur samhället såg på det här med vin. Att det var självklart till varje middag.
Mm.
Och idag är det inte så. Och det är klart att då får ju...
Vilken grej.
Ja, och då får ju franska vinindustrin får ju då... Det blir konsekvenser för dem.
Mm.
Ofelbart hur bra viner eller hur mycket eller lite de än gör. Om folk har gått över till annat så tappar de ju.
Ja, verkligen.
Vi ska ändå tipsa om lite franska viner då, tror jag.
Ja, okej.
Och lite annat också.
Ja, annars finns det alltid öl. Ja, vi börjar med en lyssnarfråga från Annika, tycker jag. Hon skriver så här, ska jag kolla på mitt fuskpapper.
Ja.
Hej podden, det känns vårigt med rosévin. Vill gärna veta lite mer. Och hur är rosévin till mat?
Ja, men det är intressant. Rosévin har ju då ökat, om man tittar i Sverige, över åren. Så finns det mera rosévin på Systembolaget och vi köper mer roséviner.
Mm.
Alltså, ibland så tror man ju att man bara blandar rött och vitt vin, men så får man inte göra. Utan roséviner då, som svar till Annika, de görs allt utav blå druvor, alltså det som man har till rödviner. Skalet som ger färgen på vinet får bara vara med lite grann, så att det får en viss nyans.
Det är så konstigt att de heter blå druvor och inte röda druvor.
Ja,
men ändå.
Och gröna druvor heter ju, vitvinsdruvorna kallas ju för gröna druvor.
Ja, just det.
Ja.
Och i och för sig, blåbär, de är röda inuti.
Ja,
det men det,
om du tar en grön druva och en blå druva och så pressar du ut juicen, så har ju den samma färg.
Det är, just det, det är skalet som är helt
det är skalet, ja. Och då kan man ju tänka så här att vissa skal ger mera smak och mera färg än andra.
Mm.
Så om du vill ha ett mörkare rosévin, då kanske du tar en druva som Cabernet Sauvignon.
Just det.
Ja, och just det. Annars så kanske du tar en Grenache lite grann, eller vad det nu är.
Ja.
Så det är liksom rödvinsdruvor man använder, och sen så tycker jag att det är svårt att ringa in roséviner.
Mm.
Alla försöker liksom sälja det här, men det som dominerar, det är Frankrike.
Mm.
Och det är väl där det började med roséviner.
Just det.
Jag tror vi har haft ett avsnitt kanske.
Ja, om roséviner, ja.
Ja.
Mm. Och det var ett tag sedan. Jag är småbarnsförälder, så jag kommer inte ihåg så mycket, så det är bra att du färskar upp även mitt minne.
Ja, jag färskar upp lite grann. Jag tror att rosévinet fick ett uppsving på 1960-talet, och då fick fransmännen semester ordentligt lagstadgat.
Okay.
Och då åkte man kanske ner till Medelhavet, till Rivieran, och där fanns det då rosévin. i sinkarna, så stod det på uteserveringar och restauranger och sånt där. Och det där blev någonting man tog hem sen, så den var somrigt vin, var man ännu bodde i Frankrike.
Just det.
Och sen kom det turister, kanske från Skandinavien, kanske från Sverige, och så såg de rosévin. Det är liksom sol och värme och good life och ledighet och bad och allt det här. När vi pratade om det där, när vi hade rosé förra gången, då tror jag att jag intervjuade några om vad grejen var med rosévin.
Just det.
Och då sa samtliga, om jag skulle summera, att det var somrigt ute, det var balkong, terrass, sitta i park, sitta i trädgård. Ingen sa, och nu är jag lite sträng mot rosévin här, ingen sa, för att det är så gott.
Nej.
Utan det var mer att det var liksom någon slags symbol för en årstid som vi tycker om, som vi mindre kläder, det är värme. Och om man sammanfattar så här, att rosévin är liksom vinets glass lite grann. Utomhus är den godast, va?
Liksom så här,
när solen skiner.
Ja, precis. Jag tänker det är lite som såna här thailändska öler som folk tycker är så himla goda när de har varit i Thailand eller så där, för de förknippar det liksom med
just det.
Semester. Ja. Fast egentligen är inte det någon större skillnad mot en vanlig, vad det kan vara, en vanlig lager. Liksom.
Men om jag skulle säga då till frågan här om vilka som är bra och inte, det tycker jag är jättesvårt, för de kan variera i smak väldigt mycket.
Ja, just det.
Och i färg. Och då är det lite enkelt i alla fall, att de som är mörkare röd roséfärg, eller vad man ska kalla det för, de smakar också mer. De kan man kalla matroséer. Och de som är lite blaskigare i roséfärgen, det är lite mer Provence du, sådär, och det är kanske lite mer pratrosé då.
Just det.
Hur de smakar, det är väldigt personligt sådär. Jag tycker att första klunken rosé inte är så spännande. Okay. Jag tycker alltid första klunken är den mest liksom så här, oh, vad är det här nu då? Oavsett om det är rött eller vitt. Men rosé så tycker jag alltid, det är lite ofta så jag, att det är lite surt bara. Det händer inte så mycket.
Ja, just det.
Pips, det är lite,
men jag har inte heller riktigt förstått det så där.
Men står man ute, vi står och pratar du och jag, och du grillar och grejar och håller på, och det är vacker kväll. Så efter ett glas så är det jättegott.
Ja.
Alltså, man vänjer sig lite.
Ja, exakt.
Och tycker att det är trevligt och det är trevlig stämning och allt det här. Va? Ja. Och då läser man in det med det här. Så där tycker jag att rosévinet har en plats. Men om någon skulle fråga till maten, till exempel, som fanns med i frågan här också, så kan jag ju tycka att om jag fick frågan om ett vitt till en, vi säger en fiskrätt eller en sallad eller vad det nu än är, eller rosé, då hade jag ju tagit det vita förmodligen, om det var ett gott vitt. Jag har lättare att hitta ett gott vitt än ett rosévin. Men man kan säga att rosévin är ganska tacksamt att bjuda på, för att de kostar inte så mycket.
Just det.
Alltså de är sällan svindyra.
Ja.
Jag tror att på systemet så finns det fasta kanske runt 80 stycken. Och då kostar de från låt säga 60 kronor upp till 180 max. Och där är få som ligger där. Så man hittar dem runt 100 snarare.
Ja, okay.
Och en del under också.
Ja, ja.
Vi har en topplista först.
Perfekt.
Ja. Ja. Prova dig fram, säger jag. Och rosévin är personligt. Det är lite vattendelare, tycker jag.
Och ska jag tolka dig någonstans, så ligger du på den andra sidan av vattnet, så att säga.
Ja, till mat jag får välja. Men däremot, och blir jag bjuden på rosé och vi står ute och det är trevligt och fantastiskt, kommer jag tycka att det är gott. Då kommer jag inte säga att kvällen blev inte så kul, utan då kommer jag dricka det med glädje.
Ja.
Och säga skål, Kristoffer, förmodligen.
Ja, trevligt.
Ja.
Lyssna fråga två. Det är från Katarina. Och hon skriver: hej, jag ska ha 10 damer på middag, vad trevligt. Och tänker servera gryta enligt bifogat recept. Jag har förstått att jag bör servera öl, men vi är ett vingäng. Så jag vill hitta främst röda viner som passar, men även något vitt. Deltagarna är till viss del med i munskänkarna och jag saknar motsvarande kunskaper. Så jag är tacksam för hjälp, skriver hon. Sen skriver hon också att som kuriosa kan jag nämna att sen jag hade covid hösten 2020 har jag tyvärr fått smakförvrängning, vilket innebär att jag oftast inte kan dricka rött vin och inte heller chardonnay. Det här är en knepig fråga.
Ja, vi får väl börja med att titta på Katarinas gryta här på receptet. Och den innehåller då vanliga saker som lök, kött, men även kokosmjölk och curry.
Okej.
Katarina frågar ju specifikt efter rött vin. Men jag tycker ju inte att det, när jag känner så här kokosmjölk och curry, då tänker jag inte rött vin.
Nej.
Jag tänker vitt.
Mm.
Och det är synd när man har fina röda viner och sen så, och några är med i vinklubb och lite sådär, va? Och vill väl dricka goda vin, även om de inte kommer till sin rätt.
Nej, det är sant.
Och nu är inte det här någon lag eller facit det jag säger. Men jag skulle föreslå, sen gör Katarina precis som hon vill, jag skulle föreslå att hon hoppar över de röda vinerna. och bara tar öl då, så det hade hon ändå tänkt naturligtvis, och så vita. Eller att man gör om grytan lite och plockar bort de här lite knepiga matchnings, alltså curryn och kokosmjölken.
Just det.
Och kör som en bœuf bourguignon. Då kan man ha vilka röda som helst i stort sett. Och kraftiga vita, om man nu vill det. Men jag tycker att det här är mer en vitvinshistoria. Och då har vi pratat om den här pigga, glada, friska druvan Alvarinho.
Just
från Portugal. Och den finns i Spanien också, heter Alvarinho. Och då har vi en med toppbetyg, en jättebra, som heter Alvarinho Contacto. Jag tror många känner igen den, har funnits på systemet ganska länge. Och den är då frisk och den kan funka som en aperitif också innan.
Det låter jättebra.
Ja, den ska ju ändå vara 10 stycken här på middagen.
Ja.
Så då, den kostar inte all världens pengar.
Det är ett stort gäng.
Ja, stort gäng. Och den kostar 139.
Okej, okay. Ja men det är ju bra.
Mm.
Det känns som att det är lite premiumklass, men ändå hanterbart.
Ja, och vi har pratat också om att Portugal ligger bra prismässigt i relation till Frankrike och Italien.
Mm.
De kan inte ta riktigt lika mycket för motsvarande vin, så det ligger alltid lite lägre.
Det är väl kanonbra. Mm. Vad är det för artikelnummer?
Ja, men det är trevligt också. 6707.
Otroligt.
Ja, och då får man ett torrt vin för det.
Det är bra.
Ja. Jag skulle säga så här, Katarina kanske tycker att det här var ett tråkigt svar, och då kan vi kanske stoppa in att man kan ha hårdostar efter grytan med röda viner. Och det tycker jag är nog den godaste kombinationen som finns. Och det gör alltid succé.
Mm.
Comté eller gruyère eller parmesan. Och då kan
det är
man
ett bra tips faktiskt.
Ja, så får man med dem till sitt vingäng där.
Ja, perfekt. Idag har vi till och med en tredje lyssnarfråga.
Ja.
Och den är från Erik.
Ja.
Och han skriver, hej podden. Tacksam för hjälp med viner till en meny med kremninon till förrätt, säger man så?
Mm.
Och gös med vitvinsås till varmrätt.
Ja, men det här låter ju jättegott tycker jag. Vet du vad kremninon är?
Ingen aning.
Det är en elegant soppa som du skulle kunna laga, för den är vegetarisk.
Trevligt.
Alltså det är ärtor och schalottenlök och sen så är det lite champagne i, va?
Mm.
Så det här är en elegant soppa.
Ja,
men det är inga dyra saker förutom den där skvätten champagne. Men den, eller det kan man ju ta något annat om man vill, något museerande kanske. Men det, i det grundreceptet är det. Och det här var Tore Wretman, har vi pratat om. Kommer du ihåg det?
Mm.
Han är ju då den som tog Sverige upp i en ny division vad det gällde matlagning.
Precis.
Ja. Dels så hade han matprogram på radio och tv, och sen så hade han restauranger som han lyfte upp som Rish och Operakällan och Stallmästargården och sånt där.
Mm.
Han såg även till att vi fick vettiga viner på restaurangerna.
Mm.
Sverige var ju liksom ett mycket öl- och brännvin.
Mm.
Vodkabältet var med Finland och Norge och Sverige. Och, så. Så, och det här var ju då kanske 60-talet, 1960-talet och sånt där. Och då fanns det ganska tråkiga vinlister. Få viner.
Ja.
Och han var ju då en kännare och hade jobbat sig upp på stora, stränga, djävulska restauranger i Frankrike och i USA. Och han har skrivit mycket om det. Ja, men han slet över jävligt mycket.
Ja.
Och jobbade och men lärde sig allt från grunden.
Okay.
Och hade liksom en passion för att lära ut matlagning till många. Det var ingenting som han satt och höll på de här kunskaperna.
Nej.
Utan böcker och radioprogram och tv-program. Och så han fick ju alla utmärkelser du kan få.
Mm.
Hedersdoktor och olika medaljer och sådär. Och hade vi haft adelskapet kvar i Sverige så hade han förmodligen blivit adlat. Bup, så här.
Ja, jag fattar.
Ja, väldigt bra person för svensk.
Ja, verkligen.
Kultur, och han älskade kremninon.
Okej.
Okay. Ja. Så jag hittade ett citat från Tore Wretman kring just den här soppan.
Mm.
Namnet har denna soppa av någon anledning som jag inte känner till fått av 1600-tals kurtisanen Ninon de Leclan. Kanske är det för att symbolisera dess lätthet, finess och nästan omoraliska lyxighet.
Det tycker vi om.
Ja, det tycker vi om. Erik, då din soppa, jag tycker att det är kul val och jag kommer själv att laga en kremninon inom kort.
Ja, jag med, det är kanon.
Ja, och då så är det ju champagne i soppan på slutet, tar man med det som en smaksättare.
Mm-hmm.
Och då tycker du kan man ha det i glaset också.
Mm, just det.
Och då,
är det så att man liksom inte kokar bort alkoholen då? Eller är det så pass mycket slutet?
Det kan nog finnas lite kvar. Alltså den smaksätter ju, det är det viktiga.
Ja,
men
det är en skvätt.
Alltså, det kan nog, den här skvätten skulle ju kunna ge liksom, lite tyngd till smaken om alkoholen är kvar lite grann. Mm. Kanske en smaksak när man tillsätter den. Det får vi experimentera med. Det kan vi komma tillbaka till nästa gång, hur vi gjorde.
Absolut.
Mm. Jag har ju förstått på Eriks middag, där är man 18 personer. Så det är ännu större sammanhang.
Ja, det är en middag.
Men jag förstod att de gillade viner runt 200. Ja. Det var ingen som var blyg där. Utan...
Nej, jag förstår.
Och då tycker jag, då kan man faktiskt kosta på sig en champagne. Men man kan ju ta en som har ett vettigt pris.
Just det.
Men som ändå är bra.
För att en skvätt champagne till 18 personer soppar, det måste ju vara 3 flaskor typ.
Ja, men sen så har du då...
Till glasen också.
I glasen, och där är väl mindre...
Det är 47 flaskor
där
redan.
Där är inte bara en skvätt förmodligen.
Nej, antagligen inte.
Och då heter den La Chouette de Champignon Blanc du Noir.
Ja.
Den har vi pratat om.
Ja, det kanske vi har.
Ja, etiketten har en uggla.
Etiketten har en uggla, ja, den känner jag igen. Just det. Det var ugglan var fastnade, men inte det franska namnet.
Nej, och då står det då Blanc du Noir, och då frågar jag, vad var det då?
Det är gjort på Pinot Noir-druvan.
Ja, eller Pinot Meunier. Alltså de båda är
just
godkända.
Det, för det är inte en Blanc du Blanc.
Nej, exakt. Där det bara är Chardonnay. Så den här får ju ganska, den är ganska fyllig och härlig.
Okej.
Okay. Ja, och det går jättebra till den här soppan. Mm. Så det tycker jag är ett bra val för Erik och hans gäng.
Verkligen.
Mm.
Och för våran soppa också.
Ja, ja.
Och vad är det för artikelnummer och sånt där på den?
Har vi sagt priset? Det är inte viktigt för dig.
Nej.
Men det är 349 kronor för en ypperlig champagne.
Ja, men okej.
Okay. Ja, det får man väl säga.
Ja, verkligen. Ja. Och artikelnumret då?
Ja, gud vad du tjott om det. Ja. Men du ska få det här, jag lovar. Den här finns på nästan alla systembolag.
Jag skulle tänka mig artikelnumret faktiskt.
77-366 eller 773-66.
Ja, men det kan man komma ihåg.
Ja, ja. Anteckna det nu.
Ja, det ska jag göra.
Mm.
Och just den, gösen har vi också. Varmrätten med gös. Vad dricker man till den?
Ja, och då var det en vitvinsås.
Ja.
Och så är det ett elegant lätt potatismos till den där.
Mm. Jag antar att du inte kommer säga rödvin till det här.
Nej, det kommer jag inte göra. Nej. Och då är det ju så att vi skulle gå upp lite här och hitta någonting som har ett fantastiskt vin som får kosta lite mer då också. Mm. Mm. Och då går vi till Loire i norra Frankrike.
Vad trevligt.
Ja. Och där finns det ju då 2 prestigeområden. Det ena är Sancerre och det andra är Puy-Fumé.
Okej.
Okay. Båda områdena gör vita viner främst och av druvan Sauvignon Blanc.
Okej. Okay.
Och det är ju lätta, eleganta, torra, krispiga. Liksom. Det här är någonting som är förfinat, va?
Mm.
Och det är inte fatlagrat och sånt där.
Nej.
Och det är många som, precis som vi hörde här av Katarina, att Chardonnay som är fatlagrat, det känns lite svårt. Så här. Men det här är vansinnigt elegant.
Mm.
Och det heter Fournier Puy-Fumé Le Doux Caillot. Eller Fournier är då vinhuset. Och det är det man skulle kunna komma ihåg. Jag kan säga artikelnummer nästan direkt efter att
det passa på.
2227 ska man
2227.
Komma. Ja. Mm. Och den här kostar 239.
Okej. Okay. Mm. Ja, men det låter ju som
att man men det är ett fantastiskt vin. Och då, om du tänker att jag skulle få valet mellan det här och en rosé.
Mm.
Eller den här Albarinion Contact då. Så båda de hade gått före ett rosévin. Låter lite strängt, men så känner jag.
Ja, men jag fattar.
Och då är det så att när jag tar den där första vita vinet så tycker jag, wow. Och så kan jag stå och bara känna på det.
Mm.
Och det skulle jag nog inte göra med ett rosé. Då skulle tjup till det borta liksom.
Ja.
Smakmässigt.
Just det. Jag har ju en till liten bonusfråga.
Mm-hmm.
Den är ganska kort.
Mm.
Vi får en hel del lyssnarfrågor, men vissa av dem är ganska superkorta faktiskt. Den här har, inte ens något, den här har bara en titel, inget ämne. Och den står bara, rödvin till lamm, inget i mejlet.
Mm.
Och vad svarar du på det?
Ja, det här är intressant. Jag vet inte vilken prisklass den här frågaren har, lyssnarfrågan. Och då blir jag ju lite ställd liksom. Men samtidigt så blir jag lite fri tycker jag.
Eftersom
det inte finns något önskemål där så får jag ju tolka det här lite kanske.
Ja, verkligen.
Ja, och då drack jag ett kanonvin häromdagen.
Ja, okay.
Från Spanien. Ja. Ribera del Duero-området. Och det heter Protos. Och det är
Protos.
Det här. Ja.
Wow.
Vi brukar ju mest ta från fasta sortimentet, men det här är lite kul för det här finns i det tillfälliga sortimentet på Systembolaget. Och då har de ju färdiga hyllor för det tillfälliga som är svarta och så står det en skylt med tillfälligt sortiment.
Okej.
Ja. Och där hittar man de här. Så det här finns på ett antal systembolag. Då tycker jag man ska söka och se att det finns där innan man klampar iväg, för det finns inte på alla. Men det är ett superspännande vin och det finns inte så länge.
Mm-hmm.
Och det här är då till lammet stort och härligt och maffigt.
Mm.
Och då ser du, vad står det för ågång på det där?
Här står det 2018. Först läste jag 1927, men det var lite väl tidigt. Men ja, de startade,
ja, ja, just det. Producenten då är ju då väldigt ansedd då sedan 1927. En av de mest hyllade i Spanien.
Okay.
Ja, det här är ett säkert kort. Vi brukar alltid säga att man ska titta på producenten, så det här är en sån protos.
Ja.
Och då har ju vi berättat att man rankar årgångar.
Just det.
Och den här har då fem högsta.
Okay.
2018.
Ja.
Så det här ska man springa iväg om man vill ha ett lite extra vin.
Som tusan.
Ja, och det här är ju en supertrevlig present. Speciellt till någon som gillar vin lite mer. Sådär. Ja. Och jag skulle älska att ha det här till de här hårdostarna också.
Mm.
Ja. 299 kronor.
Ja.
Och så har vi ju ett artikelnummer. Och det här blir lite viktigt om man ska kolla om det finns på sitt systembolag.
Just det.
I det här tillfälliga. Mm. 952-34.
Okej.
Okay. Ja. 952-34.
Ja, visst.
Lycka till får vi säga då med lammet och med vinet.
Verkligen, verkligen.
Du får gärna skriva lite längre nästa gång.
Helt okej faktiskt.
Ja.
Det är ju fyra frågor, det här är ett fullmatat avsnitt.
Jag vet att vissa tycker att avsnitten kommer för sällan.
Och just det.
Det ligger nog någonting i det. Men jag kan bara tipsa om att vi har ju ett nyhetsbrev med vintips och ofta recept och annat. Mm. Och det kommer oftare än poddarna.
Mm.
Och då finns det i det här avsnittsbeskrivningen, så finns det en direktlänk där man kan börja prenumerera.
Just det.
Och sen kommer vi väl att försöka börja göra lite video.
Mm.
Och det finns på YouTube nu, Vinbetyget har en liten provvideo som man kan kika på.
Får ni se om ni tycker att vi är gulliga eller inte?
Ja, bara en sån sak.
Ja.
Ja. Men du Kristoffer, ska vi runda av?
Ja, ja, jag tycker det.
Tack alla som har lyssnat.
Tack alla som har lyssnat.
Ha det bäst och godast.
Hej då!
Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan@vinbetyget.se.